Tomten av
Jesaja-bokens andra del, det är kapitel 53.
Och det är dit vi har nått fram i den här serien föreläsningar. Vi har många gånger nämnt om att Jesaja-bokens andra del har en förunderligt likformig komposition. En komposition som är märklig, därför att den är så konstfull. Centrum på den här andra delen är kapitel 49 till och med 57. Och i centrum på den delen har vi kapitel 52 till och med 54. Och vi har börjat med att se på detta centrum. Vi talade förra gången om 52, 1 till och med 12. Precis i mitten nu på 52 till 54 har vi kapitel 53. Eller rättare sagt, 52, 13 till och med 53, 12. Och detta centrum är indelat i fem precis lika stora delar. Och ni ser detta i boken på sidan 55. Vi ska nu betrakta den här texten, den rättfärdige tjänarens ställföreträdande gottgörelse för människornas synder. Det första avsnittet, 52:13 till och med 15, har jag givit rubriken Den höge tjänarens häpnadsväckande uppdrag. Det handlar om Herrens tjänare, han som kommer för att genom sin ställföreträdande gottgörelse vinna rättfärdighet och liv och förlåtelse åt människorna. Denne tjänare, han har en yttre ringhet, men han är till sitt väsen en mycket hög person. Han ska bli hög och upphöjd och mycket hög, så brukar man ofta översätta den 13:e versen, och så kan man översätta den. Men i detta ligger också, och man kan också översätta, att han är hög och upphöjd. Vi har paralleller längre fram i Jesaja-boken till att just de här termerna används om Herren Sebaot själv. Och när profeten vill tala om att Herren Sebaot är hög och upphöjd, så brukas just de ord som profeten brukar här i den 13:e versen. Denne höge tjänare, han utför ett häpnadsväckande uppdrag. Det står i 15:e versen att han väcker förundran. Det ord som man har översatt på det sättet, det kan möjligtvis betyda att man hoppar eller hoppar till, och då har man tänkt sig att man hoppar till av förundran. Och det skulle ju passa bra då som en parallell till fortsättningen, där det står att konungar ska förstummas i förundran inför honom. Men det har ett dåligt stöd i Gamla testamentets hebreiska texter. Där betyder inte det här verbet, det brukas inte i betydelsen hoppa av glädje eller av förundran, utan verbet betyder bestänka. Och den troligaste översättningen bör bli så skall han bestänka många folk. Och då är det frågan om att bestänka till rening, han skall rena dem. Han ska ta bort deras synder. Och det är detta försoningsuppdrag som denne tjänare utför som väcker förundran, eller som gör att kungar förstummas inför honom. Och fortsättningen förklarar närmare varför. Jo, vad aldrig har varit berättat för den, översätt 1917, det får du se. Vad det aldrig har hört, det får det erfara. Det är en förunderlig sak som äger rum Försoningen är en hemlighet som ingen människa kan berätta om och fatta och erfara och förstå utifrån egna tankar, utan det kan endast Gud uppenbara genom sitt ord. Det kallas av Paulus för ett mysterium, en hemlighet, det vill säga det är dolt för mänsklig klokskap. Den 14:e versen är oerhört svår att översätta. Jag är ännu inte helt klar över vad som är den bästa översättningen av den versen. Och lite grann av problematiken kring den versen kan ni läsa om i skriften Jesaja 53 eller på norska Något av Gud. Jag tror att vi ska ta och lämna de problemen i det här sammanhanget och bara ta sammanfattningen med oss nu, att inledningarna har talat om att den höge tjänaren, han väcker förundran genom sitt reningsverk, genom att rena människorna, genom att bestänka dem. Den andra delen är 53:1-3, och här betonas då den yttre oansenligheten hos tjänaren. Fastän han är Herren Sebot själv, han är den trefalt höger själv, så har han en yttre oansenlighet. Och det gör att många människor förkastar honom på grund av denna yttre ringhet, hans förnedring. Vi får alltså en skildring nu i det följande av tjänaren steg för steg. Han har först presenterats i inledningen, hans höghet och hans uppdrag. Och sen kommer steg för steg hans förnedring och yttre ringhet. Nästa avsnitt tar då upp hans försoningsverk eller hans strafflidande, ställföreträdande för oss. Och det fjärde avsnittet går sedan vidare till att beskriva hur han offras som ett oskyldigt lamm, hur han dör och hur han begravs. Och sen den sista delen talar om vad som blir frukten. Han får liv, han får se säd eller avkomma, och han får ett rikt segerbyte genom vad han har utfört genom sitt skuldoffer, det vill säga hans uppståndelse. Det går alltså hans förnedring, hans korsfästelse, död, begravning, och sen kommer då upphöjelsen och vad som blir frukten av hans verk. Vi har alltså då i 53:1-3 hans ringhet, hans förnedring. Vi kan ju läsa, försöka följa så gott det nu går, 1917 års översättning. Vem trodde vad som predikades för oss, eller vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbar? Vem förstod att det var Herren själv det handlade om? Det var Herrens egna gärningar som denne ringe Messias utför. Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Den här beteckningen att han är en telning, att han är ett rotskott, den är typisk för Jesaja. Vi har mött den redan tidigare i Jesaja-boken. För att uttrycka hans ringhet så talas det om att han är det späda skottet, det är redan i kapitel 4. Och i kapitel 11 att han var Isais telning, Isais rot och rotskott. Han hade ingen gestalt eller fägring, det vill säga han hade inte, hans höghet och storhet kom inte till uttryck i hans yttre framträdande. Det kan också syfta mest på honom själv, men vi vet ju också runt omkring honom var det inte sådant som pekade på hans storhet, hans födelse. Ägde inte rum i ett slott, som de vise männen först trodde. Det väntat sig, han var ju judarnas konung. Utan han föddes i ringhet.
Han växer upp i ringhet.
Han skjuter upp som en ringa telning ur förtorkad jord. När vi såg på honom kunde hans utseende inte behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet eller sjukdom eller våra alla bräckligheter. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för ingenting. Och detta känner vi ju till hur det besannas. Precis så blev det. När den höge tjänaren kommer, han blir föraktad. Och så det tredje avsnittet som då är precis i centrum av denna vår komposition. Där läser vi då om hans ställföreträdande gottgörelse, eller hans ställföreträdande strafflidande. Han får lida straffet i vårt ställe för att vi skulle få frid. Det var våra bräckligheter, krankheter, sjukdomar han bar. Våra smärtor, dem lade han på sig. Jag kanske ska tala om att krankhet, eller som det numera heter sjukdom, det syftar alltså på hela syndafördärvet.
Syndens sjukdom. Det vi kallar för sjukdom, det är ju bara följder av den förgängelse, det fördärv som vi har genom synden. Om det fördärvet inte fanns, så skulle ju aldrig någon bli sjuk heller. Men man ska inte tänka på detta, han bar våra sjukdomar på det sättet att man liksom börjar bakifrån och tänker, ja, han är alltså så att om jag var en rätt troende och var hans rätte lärjunge, så skulle jag aldrig ha hosta och aldrig ha andra sjukdomar, för att det har ju Herren tagit bort. Utan det är djupare än så. Han har tagit bort eller burit på sig själva grundsjukdomen, synden och syndafördärvet. Han har fått lida för det, han har fått bära det, han har blivit genomborrad för det. Han har betalat för alla skulder som våra synder och tillkortakommanden leder till. Och när han då lider så svårt under denna börda, så föraktar vi honom än mer. Vi prisar inte honom för det verket, utan vi håller honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Det vill säga att han, det är hans egna synder som han bär, och han får ett välförtjänt straff för sin synd. Men nu var det inte så. Det var inte hans egna synder, utan det var våra. Och det betonas då i 50 versen. Och det är alltså mitten av mitten. Han var sargad för våra överträdelsers skull. Det här verbet som är översatt med sargad, det betyder närmast genomborrad. Och varför då inte översätta med genomborrad? Han var genomborrad på grund av våra synder eller överträdelser. Det hebreiska ordet, det betyder just att man gör revolt mot Gud, uppror. Det är det starkaste ordet för avfall och synd som hebreiskan känner. Han blev krossad på grund av våra synder, eller våra, att vi har vikit bort ifrån honom. Missgärningar, översätter 1917 för mig. Och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade, står det i 1917. Det är nog bättre att gå närmare grundtexten och säga, genom hans sår blev det botat för oss, så stod det ordagrant, blev vi helade, eller fick vi bot, blev det botat för oss. I Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Det är alltså det ställföreträdande strafflidandet som här betonas. Det var våra missgärningar, det var vår skuld. Det var det straff vi skulle ha haft som han tog. Om vi framställs ju inte som sådär verkligt fromma och duktiga eller som medhjälpare i detta försoningsverk, utan som kontrast emot den lidande tjänaren, står vi där som vilsegångna syndare, överträdare, föraktare, som inte förstår. Och så det fjärde avsnittet, tjänarens pina, död och begravning. Där har vi de välkända orden om hur han låter sig offras. Hur han ödmjukar sig in till döden. Hur han inte öppnar sin mun. Och vi kan också tänka på hur det besannas när han strax ska offras på Golgata och står inför sina förföljare och bödlar. Så står det flera gånger i evangelierna att han öppnade inte sin mun. Han svarade dem inte ett ord. Han var som ett lamm som föres bort till slakt. Han var som moderfåret. Rachel, det är moderfåret, tackan, som är så snäll och stillsam när hon blir klippt. Gör inte motstånd, protesterar inte. Ja, han var anteg, han öppnade inte sin mun. Sen i åttonde versen så finns det en del detaljer som man kan fundera över hur det ska översättas. I 1917 står det: undan våld och dom blev han borttagen. Man kan också översätta medelst våld och dom blev han borttagen. Men vem i hans släkte tänker på detta? Han rycktes bort från det levandes land, och för mitt folks överträdelse skull kom plåga över honom. I den nionde versen är det också en omdiskuterad sak i översättningen. Vi har 1917: bland de ogudaktiga fick han sin grav, och sen som en inskjuten sats bland de rika komma först när han var död. Och så kommer det: fasten han ingen orätt hade gjort och fasten svek inte fanns i hans mun. Då blir det alltså att han fick sin grav bland ogudaktiga fasten han var oskyldig, fasten han var utan svek. Men det finns en annan möjlighet som många menar har starkare stöd, och det är att det står inte fasten egentligen utan därför att. Och då är det inte en inskjuten sats bland de rika komman först när han var död, utan då hänger det ihop med det följande, inte som en parentes, utan han kom bland de rika först när han var död, därför att han var oskyldig. Han blev alltså betraktad som en ogärningsman, men i själva verket var han oskyldig, och han fick sin lön och kom bland de rika först efter sin död. Han var ju utan svek, utan synd. Och då översätter man: därför att han ingen orätt hade gjort och svek inte fanns i hans mun. Här betonas alltså att han är utan svek, han är utan synd. Han lider oskyldigt, och han blir dödad. Och så kommer då det sista avsnittet om tjänarens uppståndelse och segerbyte. Sedan han framburit sig själv som ett skuldoffer får han liv igen och stort segerbyte. Och det är genom att han, den rättfärdige tjänaren, har burit till många synder som han förklarar de många rättfärdiga. I 17 läser vi att det behagade Herren att slå honom med sjukdom. Eller det behagade Herren att låta honom drabbas av vår synd och förgängelse, våra bräckligheter. Och när hans liv blir ett skuldoffer, så får han se avkomlingar, så får han se säd. Och han får länge leva, en förlängning av dagarna, det vill säga han får länge leva. Han är den evige som inte döden bringar till ett slut, utan han får liv igen och han lever. Och Herrens vilja har framgång genom honom. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått får han se frukt. Han blir mättad, blir till freds. Och genom sin kunskap ska han förklara de många rättfärdiga. Han den rättfärdig min tjänare. Och detta genom att han bär eller har burit deras missgärningar. I 12:e versen så har vi också en sån här översättningsfråga. I 17 står det: därför ska jag tilldela honom hans slott bland de många, och med talrika skaror ska han få utskiftat byte. Förmodligen ska det översättas att jag ska tilldela honom de många. Så genom sitt fullbordade verk så vinner han de många. Det är hans byte. Talrika skaror ska han få utskifta som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han som bar många synder. Och så står det i 17, bad för överträdarna. Och det är ju sant, men verbet betyder mer än så. Det betyder i regel att man träder in i någon ställe. Han har alltså trätt in i överträdarnas ställe. Han har trätt emellan. Han har medlat. Ja, den här texten är ju bara att läsa, även om det ibland är svårt att översätta här och där. Och vi har en svårighet, och det är det att det den här texten enligt vår mening så tydligt säger, nämligen talar om Herrens Messias och hans ställföreträdande gottgörelse. Det förnekar just de män som har bevarat grundtexten åt oss. De tror inte alls att detta handlar om Herrens Messias. De tror inte att denne Messias är den trefalt höge till sitt väsen. De tror inte att han har blivit genomborrad för våra synders skull. De tror inte att man behöver en ställföreträdare. Och därför utlägger de den här texten helt annorlunda. Och ibland, ja, den utläggs inte alls i synagogan. Redan tidigt så kom inte den här texten med i läsningen. Just därför kanske att de kristna fäste så stor vikt vid den här texten och såg den som ett så tydligt vittnesbörd om vad som hade hänt deras Jesus Kristus. Och det gör ju att man ibland undrar om man överallt har, när man inte förstått texten rätt, också har vokaliserat den rätt. De som har bevarat den här grundtexten och kallas för massoreter, och det är då vårdare av de heliga texterna från ungefär år 500 efter Kristus till år 1000. Då arbetar de så kallade massoreterna, och för att säkerställa textens rätta utläggning, rätta tydning och förståelse, så vill de också markera hur det ska uttalas och läsas. Man hade ju som en levande muntlig tradition hur man skulle läsa, tolka ut
tyda, men nu sätter man in olika prickar så att man det fåkunniga inte ska läsa på något annat sätt än så som de har bestämt ska vara den rätta tydningen och tolkningen. Och därför vet vi inte säkert om det kan här, en del av problemen i texten här kan bero på att just oviljan emot att förstå det naturligt om just Messias och hans korsfästelse, hans ställföreträdande gottgörelse, den oviljan har påverkat en och annan vokalisering. Det kan vara fallet i till exempel vers 14, 52-14 som jag gick förbi, som blir för komplicerat att ta upp i det här sammanhanget. Vi får ändå vara glada att fastän man hade så stor ovilja mot att se Messias i texterna och se sitt behov av en sådan försoning som texten här talar om, så hade man ändå sån respekt för ordet att man vågade inte göra några stora förändringar, utan det var mera frågan om att tolka det fel, tolka det annorlunda, men man har uppenbarligen i regel behållit de rätta konsonanterna hela tiden. Ja, det var lite grann om kapitel 53, och det kan man läsa mer om som jag sagt förut, och det kan man studera och begrunda hur länge som helst. Så går vi vidare då till kapitel 54 som då är som den andra sidan av ringen kring det här, detta centrum, och det har givit rubriken Det sanna Sions utvidgning och enastående härlighet genom Herrens nåd. Och det är ju ett innehåll som anknyter mycket logiskt till det föregående. Det blir nu en underbar följd av Messias försoningsverk. Det förnedrade lilla Sion, det ska få en enastående utvidgning och en stor härlighet. Och detta genom Herrens nåd alena. 1-5 skildrar detta under bilden av Sion som en kvinna som är barnlös, som inte kan få barn. Och då får vi här veta att denna ofruktsamma kvinna, barnlösa ensamma kvinna, ska få massor av barn. Till och med flera än den kvinna som har en man, som inte är änka och inte är, ska få mer än den som är änka och är ofruktsam. Och det är därför att hon har Herren till sin man. Det är Herren som är far till barnen. Det vill säga det är Gud som föder alla barn i Sion, ingen annan. De kommer inte till genom mänsklig insats, genom mänskligt verk, utan genom Guds verk. Och alla de som inte har förstått detta med frälsningen, att det är Guds nådesverk alena, kan ju läsa de här fem verserna fram och tillbaka några gånger, så borde det väl gå upp. Här är många djärva bilder. Från andra versen är bilden av ett tält. Din hydda, står det 1917, tror jag. Detta tält, det ska utvidgas. Det vill säga, det är så många som ska bo i Sion som liknar för ett tält, att tältet måste göras större. Det måste spännas ut. Man får inte vara sparsam här, utan förlänga tältlinorna så att det verkligen, så att man får plats och kan bo där inne i tältet. Göra tältpluggarna fastare. Ja, det är frågan om en utredning både åt höger och åt vänster. Ja, än mer. Säden eller avkomlingarna ska ta hedningars länder i besittning, återbefolka ödelagda städer. Det vill säga, det är inte bara frågan om ett Sion i Palestina som ska bli stort och få mycket folk.
utan Sion ska expandera så att det blir hela Palestina. Ja, än mer. Det ska expandera utanför Palestina, det geografiska Palestina, in i hela länderna och ta hedningarnas länder i besittning. De som tillämpar det här på någon form av jordisk upprättelse av det jordiska Jerusalem och tänker att det får sin fullbordan när Jerusalem där nere i Palestina får lite mera hus och mera folk och det blir uppbyggt. Det är ju idag till exempel en ganska stor stad och det byggs för fullt. Det blir större och större. De ger ju ändå inte akt på allt vad som här står, därför att detta Sion och Sions tält, det ska ju inte bara bli ett stort Jerusalem där nere, utan det ska ju sträcka sig in i hela länderna. Ta hedningarnas länder i besittning. Det är alltså frågan om den troende skaran, Herrens sanna lärjungar, begränsar sig inte till en viss stad och ett visst land, utan det sträcker sig över hela världen. Och det betonar ju profeten gång på gång, att det är till jordens ändar och att det gäller alla folk. Och Sion ska nu bli ett bönhus för alla folkslag. Och det betonas nu här längre fram i kapitel 55 och 56. Så ska Sion få glömma ungdomens skam, ditt enkelstånds vanära. Och femte versen, lägg märke till den. Den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är Herren Sebaot, och Israels helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. I Nya testamentet sägs ju samma sak. Återlösaren, Herren Kristus, han är Herren Sebaot och han är Sions brudgum. Sion är bruden, eller han är Sions äkte man. Så har vi verserna 6-10. Med evig nåd ska Herren förbarma sig över Sion. Herren har varit vred, han har dolt sitt ansikte för Sion, han har straffat Sion. Men i jämförelse med Herrens nåd och hans frälsning är detta bara som ett ögonblicksverk. Och nu hänvisar profeten till Noas flod och vad Herren lovade då när floden hade kommit. Då lovade han att det ska aldrig mer komma någon flod så länge världen består. Så länge det är köld och vinter, eller sommar och vinter, dag och natt. Så de som säger så här att det ser ut som det ska komma en syndaflod snart, de har inte läst i Bibeln, eller de tror inte på vad som står i Bibeln. Det kommer ingen mer syndaflod före den sista dagen. Ja, men vetenskapsmännen har ju sagt att det kanske genom föroreningar kommer att bli så att de stora isarna vid polen och de smälter. Och då blir det rent, det måste bli en väldig översvämning. Men Bibeln säger det blir ingen mer syndaflod. Här hänvisar profeten då till detta och säger inte heller ska Herren mer straffa med en sådan undergång. Det är intressant att se hur ofta profeten hänvisar till första Mosebok. Bibelkritiken menar ju att mycket av materialet i första Mosebok är sent och det fanns ingen första Mosebok på Jesajas tid som man kunde studera och ta del av. Den har redigerats ihop först på 400-talet före Kristus, säger man, alltså 300 år efter Jesajas tid. Men sådana tankar är Jesaja tydligen främmande för. Han har förut, som ni minns, kanske hänvisat till Sara och Abraham. Och här hänvisar han till Noa.
Ty som jag gjorde vid Noas flod så gör jag också nu. Som jag då svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden så svär jag också nu. Att jag inte mer ska förtörnas på dig eller straffa dig. Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar så ska min nåd inte vika från dig. Och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Det är frågan om en evig nåd som Herren förbarmar sig med. Ett fridsförbund som inte kan vackla. Detta evangelium ger då tröst och hopp åt människorna, den liten kvarleva som genom detta evangelium hämtar näring och liv. Men de flesta förkastar. Och så har vi den sista delen av kapitel 54, verserna 11-17, Sions enastående härlighet och det troendes arvedel. Återigen måste jag polemisera lite mot den här tanken att löften om Jerusalems fina framtid skulle syfta på höghusen i dagens Jerusalem eller någonting åt det hållet. Och ett jordiskt Sion. Nej, det är frågan om något mycket mer, mycket större. Det är riktigt att profeten anknyter till jordiska ting när han beskriver de andliga verkligheterna. Så gör han hela tiden. Han hänvisar till vin och vatten och mjölk och säd och berg och bäckar och floder. Han hänvisar till hus och träd och sådant. Men om vi ser här hur han då, vad han vidare säger, så är det ju inte frågan om något jordiskt Jerusalem. Vi läser i 54, 11 och 12. Du arma som har blivit så drabbad av stormar utan att få någon tröst. Se med spetsglans vill jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag vill göra dina pinnar av rubiner, dina portar av kristall, hela din ringmur av ädla stenar. Det är alltså inte frågan om vilket arbete som helst som nu pågår och pågår här på jorden, här och där. Utan här är det Herren som svarar för murandet. Och han gör det på ett sätt som överglänser allt mänskligt. Och sådana här grundvalar känner vi inte till någonstans på det här klotet. Grundvalar av safirer. Ja, vi känner igen den här staden. Den återkommer i Uppenbarelseboken. Det är det andliga Jerusalem eller det himmelska Jerusalem. Det är det där Jerusalem som Herren bygger. Bara han kan bygga det. Det är bara han som kan mura det. Det är bara han som kan göra det. Det är därför som det heter att det kommer ovanifrån. Det är inte skapat av kött och blod. Ingen som tillhör detta Jerusalem som en levande sten i Herrens sanna tempel eller sanna stad är född av kött och blod, utan född ovanifrån, skapad på nytt av Herren. Det är alltså ett himmelskt Jerusalem, ett andligt Jerusalem, men det är en sann verklighet. Och den 13:e versen understryker ytterligare att det här inte är frågan om någon yttre kyrka eller något jordiskt synbart organiserat. Utan det är det himmelska, det är det som Herren skapar. Här finns det inga andra än lärjungar. I det sanna Sion, där är det inte så att det är en del lärjungar och så är det en del hycklare. Och sådant, utan här är alla lärjungar. Dina barn ska alla bli Herrens lärjungar och stor frid ska dina barn då ha. Och det som befäster den här staden, det är Herrens rättfärdighet. Genom rättfärdighet ska det bli befäst. Och det som nu var så aktuellt i det jordiska Jerusalem, förtryck och fruktan, sånt hör inte hemma i den här framtida staden. Detta utlovade Jerusalem. Detta som en följd av Herrens ställföreträdande gottgörelse som vi nyss har läst om.
Då ska det inte alls vara så som nu. Nu gaddar man sig samman mot Jerusalem och man har framgång och man får på grund av Herrens vrede tränga in och fördärva och riva ner. Men här är det annorlunda. Om man då gaddar sig samman till anfall så kommer det ingalunda från mig, och vilka det än är som gaddar sig samman mot dig så skall det falla för dig. Den sanna kyrkan, det sanna Jerusalem, den går inte under. Det är detsamma som Jesus säger, att allt annat kommer att gå under. Men helvetets portar kommer inte att kunna besegra det sanna Jerusalem. Kommer inte att bli det övermäktiga. Och nu skall inget vapen som smids mot dig ha någon lycka. Varje tunga som upphäver sig för att gå till rätta med dig skall du få domfälld. Detta är Herrens tjänares arvedel. Den rätt det skall få av mig, säger Herren. Ja, man kan väl kanske gå närmare texten och säga, och deras rättfärdighet är från mig, står det egentligen. Och deras rättfärdighet är från mig. Alltså Sions invånare, det sanna Sions invånare, de har sin rättfärdighet hos Herren och från Herren. Inte genom sina egna verk. Ja, därmed så har jag inte så mycket tid så att det är någon idé att gå vidare in på kapitel 55 till och med 57. Utan vi får gå in på det nästa gång. Jag kan säga nu bara att här får vi sedan då läsa om som avslutning på det här avsnittet 49 till och med 57. Evangelium, den nådiga inbjudan, den går nu till alla, och större delen av det jordiska gudsfolket i Israel besvarar detta evangelium med ett avvisande. Man är blinda. Man fortsätter i avfällighet. Och sen kommer då den sista delen att tala om hur det sanna Sion som växer fram, där strömmar hedna folk, hedningar som blir omvända, in och ersätter alla dessa blinda som bryts bort. Där får vi stanna kväll.